Hallå, hallå, hallå du underbara älskade Podmi-prenumerant. Jag hoppas verkligen du har en fantastisk sommar och att du njuter fulla drag. Varmt välkommen till ett avsnitt av min podcast som heter Nemo möter en vän. Och veckans gäst är inte bara den första ur Sveriges kändaste familj att gästa den här podden. Ja, man kan ju faktiskt undra hur det har kunnat gå över 450 avsnitt utan att någon ur den här familjen har haft vägarna förbi här. Det är ganska så otroligt ändå, men det ska vi inte dröja vid nu. Han är dessutom regerande mästare i det tv-program som jag alldeles nyss var iväg och spelade in säsong 2 av. Kompani Svan heter det och det sänds på Discovery och Kanal 5 nu i höst. Missa inte det. Jajamän, det är den mångsysslande superstjärnan Niklas Wahlgren som är veckans gäst i avsnitt nummer 451 av Nemo möter en vän. Jag heter Nemo Idén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Ja, jag ska inte snacka mer än så. Nu drar vi igång avsnitt nummer 451 av Nemo möter en vän. Här kommer han nu, Niklas Wahlgren, och ja, smaklig spis. Nu kör vi igång, men först kör vi en liten jingle. Vi har ingen tid att spela, vi kör.
Ja, det gör vi.
Vi kör Nemo möter en vän med Niklas Wahlgren. Välkommen hit, Niklas.
Tack, Nemo. Det känns skitkul. Mm. Faktiskt.
Roligt. Hur mår du?
Du, det är jäkligt bra. Jag är ju sån här typisk sommarkille. Så att jag vaknar ju till ordentligt när solen tittar fram. Och nu har ju det precis blivit, även fast det regnar idag, så har det precis blivit den här våren. Mm. Du vet vad Nalle Puh säger?
Vad säger han?
Han älskar ju honung.
Ja.
Och det finns en stund som är nästan ännu bättre än när man äter den första honungen. Mm. Och det är den precis innan, när man vet att man har hela honungsburken kvar. Och det är vår för mig.
Mm.
Det är den här tiden nu. Mm. Mm. När vi vet att vi har precis allting framför oss av det där gottiga.
Mm. Nej, jag är helt enig. Det är en ljuvlig tid just nu.
Och det är lite fint.
Och det är en ljuvlig tid att vara vid liv när man får samtala med sin allra första valgrenare slash ingrossoare.
Blev jag ingrossor helt plötsligt också?
Du blev inkluderad
också.
Där. Jaha,
ja,
i geggan nu.
Ja, det är en ständig geggamoja.
Vet du vad? Jag ska öppna den här podden, tänker jag, med att vara supertransparent om en grej.
Ja.
Jag tänker att det är alltid kul att ha en så här väldigt, väldigt öppen och ärlig podd.
Mm.
Om en liten grej.
Så får
du spegla mig i det.
Ja.
Mm. Det här är lite självupptaget, men första minuten får handla om mig, sen ska resten handla om dig.
Okej.
Okay. Ja. Är det okej?
Okay? Ja, jag dricker lite kaffe så länge. Så
gör det,
ja.
Gör det. Jo, så här var det. För drygt 10 år sedan, när jag var som längst ner i mitt missbruk och mådde skit, så snackade jag jättemycket skit om andra kändisar. Jag mådde piss i mig själv och det liksom tog sig uttryck att jag twittrade skit och sådär. Det är ingen ursäkt, men det är en förklaring. Och en av dessa kändisar som jag skrev mycket skit om var Benjamin. Mm. Och jag störde mig på honom att han var en lilla, men präktiga pojken. Och du vet såhär, jag bara öste skit och såhär. Och både Bianca och Benjamin nåddes av detta. Och framförallt Bianca blev rasande. Och flera år senare, när jag nyktrat till och tillfrisknat och mådde mycket bättre, så skrev jag en offentlig ursäkt på min Instagram till Benjamin, som både han och Bianca kommenterade och sa att de godtog och förstod. Det var väldigt fint. En fin liksom kommunikation där. Och Bianca snackade även om det i ett sammanhang. Att bara så här, ja, men han bad om ursäkt, så är det lugnt. Min fråga då, eftersom att du faktiskt är den första valgrenaren som är med här i min podd.
Mm.
Har detta nått dig?
Nej, inte du i person. Men jag vet ju att det är ungefär det enklaste som finns, om man vill synas och höras, och sparka på de som folk känner till. Och våran familj, om man blandar ihop det i en geggamoja, är ju väldigt många att känna till. Och jag fattar det. Jag fattar den grejen. Det som man får lära sig med Är det bra eller inte? I don't know. Man blir ju som en gås till slut, va? Och det är kanske inte bra rent känslomässigt att man stänger av sådana. Men det man får lära sig med, det är det att vi vet om att vi är ju inte en geggamoja, utan vi är ju alla unika individer. Sen råkar vi tycka om typ samma sak i arbetssätt, men vi får inte gegga ihop oss själva som en klump, familjen Wahlgren, klanen liksom. Och det måste väl vara likadant med Skarsgård eller andra stora kända familjer.
Har det varit jobbigt för dig den här ihopgiggningen, tycker du?
Nej, eftersom jag typ var den första som slog igenom, om att ta bort mamma och pappa då, så har det inte varit, jag har inte känt av det, men det kanske finns andra i familjen som har mer känt av det. Jag vet att min lillebror ofta fick höra, Niklas, även på set. Och det kan ju vara ganska jobbigt när han heter Linus.
Skälet till att jag frågar är för att vi sågs ju för första gången någonsin på vår gemensamma kompis Magnus Hedmans 50-årsfest nyligen.
Ja, och jag såg ju inte allt för arg ut.
Nej, men jag gick dit med inställningen av att, att jag var lite rädd för dig.
Jaha, nej. Nej, men herregud, har vi inte alla? Jag har gjort så jävla mycket skit också. Jag har också dratts med förutfattade meningar. Vi pratade om det här innan. Jag jobbar, Magnus Hedman vi gjorde ett tv-program tillsammans. Jag hade inte träffat honom innan. Man har läst jättemycket i tidningar och sånt där. Och man skulle lätt kunna få en förutfattad mening. Och det hade jag när jag var yngre också. Av folk som jag inte hade träffat. Man kanske hade läst någonting. Och man tänkte, vad är det för tönt? Liksom? Oh, han är mesig. Skulle aldrig vara polare med. Nu tänkte jag inte så om Magnus, för jag tänkte ingenting. Utan han var ett blankt blad som jag fick upptäcka. Vilken härlig människa. Och jäklar vad fel och överdrivet det har blivit i media när man har skrivit om honom eller vad han har varit med om.
Men har det alltid varit så här lätt för dig att se på det så här nyanserat och storsint? Eller har det växt fram med åldern och erfarenhet och så?
Herregud, jag är en gammal trasig person i mig själv. Jag har varit med om mycket skit i mitt liv. Och då får man antingen... Det finns två sätt, och det är att gräva ner sig, man sätter på sig en offerkofta och man blir bitter. Eller också försöker man lära sig någonting utav det och växa därifrån. Och det är väl det jag har gjort, det är väl det som kallas för att bli äldre på ett bra sätt. Att man lär sig av misstag och att man utvecklas, precis som du har gjort också, det berättar du.
Tack.
Ja, varsågod. Ja,
du må vara 57 år, men du ser ut som 41.
Ja, tack. Jag identifierar mig som en 41-åring.
Det ska du göra. Du har inte en rynka, din jävel.
Det ska bli att de ändrar mitt pass, annars känner jag mig kränkt.
Vi kommer till det här med att åldras. Vi kommer till det, tro mig. Men du, det är ju intressant med dig, för att det känns som att du har haft så många liv i ett. Så många karriärer, så många riktningar. Du har varit skådis, du har artist, du är radiopratare. Det är liksom... Det har spretat lite grann och nu är du PT. Har du alltid varit en sökare, eller har det varit för att du liksom känt att du har många talanger, eller vad har det berott på?
Bingo på första.
Ja.
Och sen så har jag alltid tyckt om människor. Jag har tyckt om att... Ja, egentligen är det inte så jäkla... Om man tänker så här, vad gör man som artist? Om man försöker få folk att må bra i stunden... När du uppträder, när du går på en konsert, de kanske haft en skitdag eller sånt där, så kommer de dit, så tittar de, mår lite bättre. Samma sak med skådespelare. Det är en flykt från verkligheten lite grann. Det är ju det jag gör nu också. Jag får folk att må bättre, fast i ett mer långsiktigt perspektiv. Det är en jättekonstig liknelse, Nemo. Jag hör själv det när jag säger. Men på något sätt så är det människan som är i centrum. Att jag gillar och... Jag gillar människor och jag gillar att kunna hjälpa till så att de mår bättre. Och när någon säger, fan tack, då är det min faktura. Det är min största faktura.
Ja, det är någon form av bekräftelse, även om det kanske är ett lite negativt klingat ord.
Ja.
Någon sundare bekräftelse.
Men det
kanske
är inget fel med bekräftelse.
Nej. I rätt mängd är det bara sunt.
Ja, jajamensan. Ja. Jag menar, i alla yrken, oavsett om du jobbar inom, vad ska man säga, medieyrket, där vi ofta får klappar på axeln. Om du jobbar i den offentliga sektorn, tänk om de bara kom fram varje dag när du sitter i kassan. Gud, fan vad du har varit bra idag. På ICA till exempel. Fan vad du har varit bra idag. tack som fasen. Vad glad den människan skulle ha blivit.
Mm. Mm. Så är det. Man kanske borde säga det oftare till folk på ICA och så.
Ja, ja, men alltså pratar inte du med, det är ju det roligaste som finns.
Jo, jag pratar.
Och snacka och köta med dem lite grann. Jag tycker det är jättekul.
Ja.
Nej, jag vet inte. Men jag gillar människor.
Men har du funnit ro nu då, tror du? Det här med att nu är du PT och du verkar trivas i den rollen.
Ja, men det har aldrig handlat om någon oro. Utan jag har gjort saker tills jag känner...
Men är, är sökandet klart, menar jag, tror du?
Nej, det tror jag inte. Jag tror jag kommer vara en sökare hela livet ut. Jag är nyfiken och jag kan inte stanna på en plats där jag inte känner att det är kul längre.
Mm.
Eller där jag inte känner att jag har förtroende för människor som jag jobbar med. Eller likadant i förhållande som jag är tillsammans med. Varför ska jag stanna där för då? Livet är för pressure. Det är så kort. Kan vi inte bara få liksom, försöka få ur de röda någon stoppen?
Mm. Så det kan komma en dag där du kliver på och in i musiken igen? Eller?
På ett sätt så är jag ju fortfarande inne i musiken eftersom jag skriver till Benjamin mycket. Så att där får jag, där kan jag ju stå i bakgrunden och vara med. Det är bra stimpengar man får nu för tiden, måste jag säga.
Framförallt på Benjamins musik.
Ja, det är bara hans musik jag tänker på. Mina egna, det är såhär 3,50. Och så kom det några nollor till. Det var Benjamin låtar som jag fick nu.
Ja, fan vad det går bra för honom.
Ja, det ska han ha.
Verkligen. Du, vi ska leka en liten lek nu.
Ja, vad kul. Mm.
Ja, en lek som heter associationsleken. Det går ut på att jag säger ett namn eller projekt eller... ja, någonting från ditt liv, din karriär. Och du ska säga de tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Okej.
Okay. Du får spåna helt fritt, antingen flera minuter eller bara 5 sekunder.
Skitbra.
Du bestämmer helt.
Japp. Yep.
Okej. Okay. Associationsleken med Niklas Wahlgren. Och första ordet är intervjuer.
Åh, intervjuer. Det första som poppar upp, det är Radio Stockholm med Staffan Dopping. Han var ju, det var ju den radion som fanns. Och kom han upp hos Staffan Dopping i Radio Stockholm och fick göra en intervju, då hade man lyckats. Och det här är väl typ 80, 82 eller 83. Jag har släppt min första singel, Svart på vitt. Det här är efter filmen G. Och den har sålt som fasen. På den tiden så sålde man ju faktiskt fysiska ex av skivor. Så det är det första som poppar upp. Och det är en skön... annars blir jag livrädd när jag hör ordet intervju nu för tiden.
Varför?
Jag gör inga intervjuer. Jag får jättemycket. Våra läsare vill veta, kan vi få göra? Jag bara, nej. Varför det? Därför, Nemo, att du säger en sak i ett sammanhang. Och det är mycket möjligt att det blir så nu också. Du säger en sak, berättar någonting. Och sen så kommer det i podden Nemo, finner en vän.
Möter en vän.
Du ser vad påläst jag är. Och där blir ju mina ord. Men sen saxas de kanske i någon annan skvalletidning eller någon annan. Och så blir det inte mina ord till slut. Och då sitter folk och läser med ord som inte är mina. Och får en förutfattad mening som vi pratade om förut, som inte är jag. Och så att jag gillar inte intervjuer överhuvudtaget egentligen. Men nu känns det inte som du och jag gör en intervju, så att det här känns tryggt. Men lite läskigt ändå nu när du drar upp det.
Mm. G. Som i gemenskap.
Ett sommargig som man kallar det för. Vi hade ingen aning om vad vi gjorde. Min bästa kompis då, han hette Hasse Karlsson och var sångare i en popgrupp som hette Noise. Hela filmen skrevs till Hasse Karlsson. Kärlek, droger, rock and roll. För det var Hasse. Och Hasse sa att, men du, jag har inga problem med min könsroll liksom. Så att det här känns inte som, det här vill inte jag vara med. Och då splittade han upp filmen till 3 olika karaktärer. Och så sa Hasse att, men jag har en polare. Han skulle vara perfekt som rollen som Kim som söker sin tillhörighet i samhället. Sådär. Tjejer, killar. Inte för att jag var den, men jag var skådespelare. Så han visste att han skulle vara perfekt, Niklas. Men jag hade ingen aning vad det var. Det var ingen som visste. Så vi lekte en sommar och så tänkte vi, det här kommer ju inte bli någonting. Och det blev det ju. Så att det är startskottet.
Det känns som att GM är en av de här filmerna som, ja men sökarna är typ likadant, som är riktiga kultfilmerna.
Definitivt.
Vad tror du, alltså, hur blev det så? Varför blev det så tror du?
Ja, den är ju ett tidsprojekt, vad säger man?
Dokument.
Dokument, ja. Och den var, man måste ju tänka också att det där, det hade inte kommit mycket svenska filmer överhuvudtaget. Jag tror det var första riktiga ungdomsfilmen som någon gång gjordes. Mm. I alla fall i våran generationstid. Och därav så blev det, och den var ju kontroversiell, med man tog upp med droger och man tog upp med sin sexualitet och sådär på ett sätt som man inte gjorde. Då var ju gay och allting ett jävla fult ord. Det var ingen som pratade om det. Måste man ju tänka på att det var en helt annan tid. Idag är det inget konstigt, tack och lov. Liksom. Men då var det ju det. Så den var ju kontroversiell på många olika sätt. Och att en knarkare kunde vara en god kille också, som Robban då, som karaktären i filmen hette. Jag vet inte, men den bara exploderade. Mm. Det fanns ingen Micke Bindefeldt-premiär på de tiderna, utan jag gick... Jag kunde inte gå klockan 7 när filmen hade premiär, utan jag gick klockan 9. Så jag står och köar med de som ska in på 9-bion. Och de har ingen aning om vem jag är. För jag var ingen. Mer än en människa som vi alla är. Och de från 7-bion kommer ut. Och de ser mig och fullständigt go bananas. Och sliter hår och ska autografer. Jag har aldrig skrivit en autograf hela mitt liv. Jag skämdes skitmycket. Och de på 9-bion bara, vem är det där? Mm. Varför ska de till honom för? Och så gick vi in och tittade på filmen, och då var de som inte visste vem jag var, då var de förvandlade också. Mm. Och samma, slet håret och skulle ha autografer.
Hur gammal var du?
Jag var 16 när jag gjorde den. Så det var 17 då när den hade premiär.
För ditt allra första gig var väl, då var du väl bara 5 år?
Ja, ja.
Med morsan? Eller?
Ja, precis. Med Johnny Nash och Bob Marley.
Men då har han inte blivit så känd med de barngiggen eller?
Nej, det var ju ingenting. Det var ju mer, jag var 5 år vi gjorde den filmen. Mm. Coolt då att träffa Johnny Nash. Ja. I can see clearly
men det var liksom G som bara
G smällde. Det var det startskottet för allting. Jag hade stått i källarband och spelat innan det. Och ville ju vara som min polare Hasse Karlsson från Noise. Jag ville ju vara popstjärna. Mm. Spelade tvärflöjt gjorde jag, så det var ju liksom helt fel i det bandet. Men,
inte mycket brudar då?
Nej, det var inte mycket. Svårt att sjunga samtidigt också, framförallt. Ja. Men sen så fick jag G, och då ramlar det ju på människor som vill jobba med en, och då fick jag ju skivkontrakt. Och sen så small ju det där också, så var man ju popstjärna helt plötsligt.
Men den där förvandlingen då, rent offentligt, att gå från liksom en nobody får man kalla det då, till att bara superkänd, över en natt nästan. Mm. Hur var den förvandlingen för dig?
Vi brukar kalla det, nu måste man ju säga att det är ett tonårsuttryck, vi sa stash. Mm. Det här är stash. Ja, men fatta, 17-årig kille, man åker ut med samma ålder på bandet och bara garvar. Allting ligger som en räkmacka framför en. Och i publiken så står det 85-90% tjejer. Mm. Och de killarna som var där, de var säkert inte där av egen frivilliga, utan de var deras tjejer hade dragit dit dem. Nej, det var superkul. Mm. Det var jättehäftigt. Det var i äldre, på äldre dagar som jag blev mer tillbakadragen och inte tyckte om offentligheten egentligen så mycket.
Det var medias fel.
Nej, det var nog om att man blev mätt på det. Alltså, på riktigt, Nemo, jag är ju hela min barndom och sådär. Vi är uppvuxna i skärgården. Mm. För mig har det varit mecka båtar, bilar och mopeder då, ja, nu tog jag i fel ordning, men det är det har varit. Jag älskar ut och fiska, gå barfota, jag är skitenkel människa.
Men det är någon form av kändisbarndom också med tanke på dina föräldrar, tänker
jag. Ja, absolut.
Vad tror du det har gjort med dig att växa upp i offentligheten på så sätt ändå?
Ja, men nu måste jag också liksom backa för de som är yngre och säga att idag är det ju supercool om du har en känd farsa eller morsa eller brorsa. Då var det inte det. Då var man ett UFO. Och vi växte upp på en liten ö som heter Norra Langenö. Där fanns det ingen skola, utan vi gick i skolan i brukssamhället Gustavsberg.
Jag med.
Ja! Ah! Mm. Fan vad cool.
Mm, det är gott. Jag gick på gymnasiet på
Kvarnberg.
Jag gick till Hemmestad.
Ja, Hemmestad. Ja, okay.
Så jag också från Värmdö.
Där var tjejerna. Vi från Kvarnberg, vi åkte till Hemmestad för att gå på deras skoldisco.
Och jag vet.
De gjorde det tvärtom.
Det var som hela krig där. Ja.
Men då var man ju ett UFO, så då blev man ju retad att man var kändisunge. Så att när jag började ettan, då gick ju min storbrorsa i trean. Så de som var på mig, de spöade ju han och räddade mig i plugget. Och när jag gick i trean, då började ju Pernilla ettan. Och då säger vad jag henne. Mm. Så det är så det är så våran skoltid har varit. Det har varit mycket brottningsmatcher.
Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Nästa ord är relationer.
Knepigt är det första ordet som kommer upp. Mm. Gilla relationer. Jag är en relationskille. Och jag vet att jag har jag har ju två stycken riktigt långa förhållanden bakom mig. Det är mina barns mor, eller mödrar. Mm. Och varför man inte har fått dem att funka, jag vet inte. It's take two to tango. Ena gången var vi överens om att vi skulle lämna. Andra gången var vi definitivt inte överens om att vi skulle lämna. Då hade man ingen val. Idag är jag skitglad att det hände. Det får en att utvecklas som fan.
Du ville fortsätta kämpa med Laila?
Ja, jag ville det. Men det var så jäkla bra att hon sa nej. För jag har fått så mycket bättre liv. Jag har också upptäckt att, vilket inte jag tänkte så mycket på när jag var yngre, du kunde se, hon är snygg, hon är rolig, vi ska vara tillsammans. Det kanske är det du vill ha, men inte det du behöver. Det är en jäkla stor skillnad mellan det. Idag kan jag mer se en kvinna som jag träffar, ja, det där är vad jag vill ha, så det ska jag inte ha. Men det här är det jag behöver. Och den människan blir mer djupare förankrad då. Men jag har misslyckats även ganska recently också. Va? Så att, ja, jag vet inte.
Hur är du som partner, tror du?
Jag är väldigt busig. Men jag är inte helt rak, Nemo. Jag har sjuka uppgångar. Men jag har inte så sjuka nedgångar som jag hade förr i tiden. Det är säkerligen någon diagnosgrej eller något sånt där. Men jag går så otroligt mycket på energi och bra energi. Och kommer någon med dålig energi, så känner jag att jag knappt får någon luft. Jag kan till och med tappa rösten. För att det bara sugs ut allting. Och det är ingen värld jag vill vara i. Jag är nog skitrolig att vara, eller jag vet att jag är skitrolig kille att vara tillsammans med om man är likadan. Så det gäller att hitta ett svår fråga eller svårt dåligt svar.
Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker det är intressant. Ja. Jag tror jag får en litet hum om vad du menar. Men menar du liksom att du har så pass stark energi så att när du är in a good place, då är du världens härligaste, men när du kanske är lite dark så är du superknepig att leva med?
Ja, men du ska ju inte bli tillsammans med någon som triggar någon dark side heller.
Nej.
Eller hur?
Men är inte det en del av alla? Till viss mån, eller? Jag vet inte.
Ja, det är klart att inte ett förhållande kan vara på topp hela tiden. Självklart inte. Men det måste vara samma syn på saker, liksom. Samma syn på livet. Jag är ganska mycket så här att, fan vad fint väder det är. Eller vad dåligt väder det är, säger vi. Jag gillar ju sol. Nemo, jag har bokat en biljett. Vi drar till Grekland imorgon. Nice, tycker jag. En annan kanske tycker, men gud vad det här blev hux flux. Liksom. Mm. Men nu har ju jag ju sånt där jobb också. Att jag kan ju jobba precis var jag vill någonstans. Jag har ju inte ett kontor och tider som jag måste vara på. Utan eftersom jag jobbar med en online-tjänst, så kan jag sitta likväl ute i skärgården som jag kan sitta hemma eller sitta i Spanien och arbeta. Så att jag har ju skapat världens, och det är ju medvetet, jag har ju skapat världens bästa liv för mig själv, enligt mig.
Så du behöver en kvinna som har samma flexibilitet egentligen?
Nej, det behöver jag inte. Jag kan liksom planera också. Men jag tycker om att vara spontan. Spontan är nog en bra epitet på mig. Mm. Jag är spontan. Och jag blir inte grinig så ofta om det inte är energitjuvar. När man hittar någonting fel i allting.
Är du singel nu?
Vi låter den frågan vara obesvarad.
Hur fan?
Man vet aldrig vem som lyssnar.
Du håller alla dörrar öppna. Ah, ja. Okay.
Jag är glad i alla fall.
Ja, ah, men det säger en del. Mm. Ah, grattis.
Tack.
Mm. Alkohol?
Har väldigt bra förhållande till alkohol. Jag älskar gin och tonic. Jag älskar... nu kommer jag inte ens på vad det heter. Vad heter den där? Dry Martini är jättegott också. Men som man brukar ta till efterrätt. Som är lite kaffe i. Men snälla.
Alltså...
Det kan inte heta kaffe martini.
Du får någon som varit nykter i nästan 8 år. Jag har ingen aning.
Ja, men vi kommer till det. Det finns en hook i det här. Espresso martini. Mm. Espresso martini. Skumpa tycker jag är gott. Jag drack i helgen för första gången i år. Jag har inga problem. Jag har aldrig haft problem med alkohol. Men jag dricker så fruktansvärt lite. Därför att jag tränar så mycket. Det är liksom mitt kall. Det är mitt liv. Och jag gillar att vakna upp och vara fräsch i huvudet och i kroppen varje morgon. Och jag kände bara det nu när jag var ute på middag och vi drack vin och sådär och espresso martini och en gin och tonic. Så kände jag, det var 2 dagar som jag var inte riktigt, man var inte bakis, men kände mig inte riktigt så här, huvudet var inte med riktigt så där, och kroppen var inte med när man var och tränade och sånt där. Mm. Så att av den anledningen dricker jag inte, men jag har aldrig haft alkoholproblem och jag blir kul som fan när jag dricker.
Att åldras. Nu kom den.
Mm. Nej, det är inga problem alls. Jag kan tycka att siffrorna börjar se väldigt många ut. Och det kan störa mig. Kanske att också att man har antagligen mindre kvar i livet att leva än vad man har levt.
Alltså är det någon som blir över 100 så är det du å andra sidan.
Jag hoppas det. Jag har ju sagt det som ett långsiktigt mål att jag ska bli världens starkaste 100-åring. Det betyder att man ska ta sig dit också och leva rent och sådär. Men jag är ingen fan av döden alls. Jag försöker ju kalla mig buddhist, men då ska man ju tro på reinkarnationen också. Jag vet inte.
Men du känns ju ganska fåfäng. Stämmer det?
Nej, det stämmer inte alls.
Inte? Nej. Inte så här månligt utseende och ditt yttre?
Nej, det går nog av bara farten i sådana fall. Alltså mån. När jag hoppar in i duschen, sen handdustorkar jag, sen får det vara så.
Mm-hmm. Okej, okay, ja, då var min fördom fel.
Ja, jag är solbränd nu, men jag har ju varit i Cypern.
Ja, jag vet. Jävla brun, alltså.
Men jag ansar inga roliga skägg eller sådär, eller plockar ögonbrynen eller lägger på brunkräm eller mejka sig om jag ska fotograferas. Nej, jag är inte fåfäng. Träningen i sig, den handlar inte om fåfänghet, utan det handlar om att kunna bli 100 år.
Mm. Nu ska vi ha ett segment i segmentet. Jag kommer nämna din familj här. Mm. Så får du köra samma grej på dem.
Absolut.
Första är ju då Benjamin.
Ja. Darling, det är min, det är nog han som är typ närmast. Vi är så lika. Vi har hållit på med musik ända sedan han var typ 5-6 år. Jag kommer ihåg att vi hörde när Per Gessle släppte sin Massarin.
Så jävla bra skiva.
Ja, skitbra. Ja. Verkligen.
Mm, otroligt.
Inspirerande bra. Och Benjamin står med en av mina gitarrer och liksom han står och mimar och sjunger och sånt där. Så började vi skriva lite grann. Och vi har alltid suttit vid pianot eller vid gitarren. Och han lärde sig väldigt tidigt. Och han fick en av mina gitarrer som jag hade på scen. Som var sin första gitarr och sådär. Så att vi har haft... Nej, men Han är så mycket mer begåvad än vad någon av oss andra är i familjen. Han är ett geni. Så bara kärlek. Mm.
Hur har liksom er förvandling från relation utvecklats till liksom att nu är han vuxen, han är vuxen man nu. Mm. Har ni liksom, har relationen också förändrats mycket där, att ni nu mer liksom med kommunikationen och så, för nu har han inget barn längre, eller hur?
Nej. Ja. Jag har ju en stor son på 34, så att man, det finns ju inget mer hemskare att den inte växer med någon som växer. Att fortfarande behandla dem som om de vore sex, det vore ju tragiskt. Ja. Så att det där går nog per automatik också. Nej, vi har en jäkla fin relation. Mm. Men han kallar mig alltid, åh, hej Zio, som är morbror då på italienska. Hej Zio.
Nästa då, Linus.
Det är någon blandning av bror och son.
Är det så?
Ja, för han är ju ett sladdbarn. Jag var ju 11 år när han föddes. Så att vi har ju, mamma och pappa jobbar mycket. Vi har ju haft många barnflickor. Det behövde de inte ha med Linus, för då hade de ju vuxna barn som kunde ta hand om honom. Så jag kommer ihåg att det var syrran och jag, storbrorsan, han orkar inte. Jag ska sova. Så syrran och jag fick dela på när han vaknade på nätterna då, när mamma och pappa var borta. Byta blöja och sådär. Och det var ju som, nu får du gå upp Nicke. Nej, men jag var uppe igår. Och så, du vet, jag kan tänka mig som föräldrar har mot varandra. Det hade vi då. Så att Linus, han är någon sån här bror och son. Son är han ju inte längre. Men är en jättefin kille. Fast uppvuxen på ett annat sätt, eftersom han växte upp som ett ensambarn. Mm. Vi var ju en treenighet som satt ihop. Peter, Pernilla och jag.
Men det är intressant, för det känns som att du och Linus har ändå liksom på ett annat sätt, ni har undvikit poddar mer än de andra lite grann, och intervjuer de senaste åren. Vad tror du det beror på?
Jag tror det beror på att ingen av oss känner att vi har något behov av det. Och vi har inte, vi gör nog, Linus och jag är nog ganska lika där. Han gör sina filmer för att han älskar det. Och han är med i de här otroligt bra musikaler som han har varit med. Han är så sjukt bra nu. Har du hört honom när han sjunger Jesus Christ Superstar? Jag bara, vad hänt? Jag blir riktigt stolt. Nej, men på riktigt. För jag har inte tyckt att han sjöng speciellt bra förut. Nu sjunger han svinbra. Och han gör det för att han älskar det. Men kändiseriet, offentlighetspersonen som blir, det är en baksida. Det är inte därför man gör det. Så det finns olika vägar att gå. Antingen så, ja, men jag vill bli kändis. Då ska vi se. Ja, då ska du sjunga eller då ska du vara skådespelare. Ja, då blir jag det. Nej. För han är det tvärtom, utan det här är ett kall, det är någonting som man vill. Kändiseriet, det är en baksida. Och då kan man välja, vill jag synas, vill jag höras? Och ibland är det bra om det genererar uppmärksamhet för att man kan få flera jobb eller något sånt där. Men inte bara för sakens skull att synas.
Är det därför ni båda har mer eller mindre undvikit att vara med i Wahlgrens värld också?
Det var en bra fråga. Det var en känslig fråga. Det kan det nog vara. Ja.
Varför är det känslig?
Nej, därför att det är familj. Jag vill inte säga något dumt. Nej, det där är ju... Men vi har väl tyckt att det där är Pernillas grej också. Och om jag ska vara riktigt ärlig, jag trodde inte att det skulle hålla mer än kanske 2-3 säsonger. Folk har ju vuxit upp med det där. Jag vet inte hur många säsonger det är. Är det typ 28 säsonger eller sånt där. Nej, men det är helt sjukt mycket.
Och det finns ju så här 4 spin-offs också. Ja. Wahlgrens hus.
Ja, jag vet.
Har Pernilla varit på det mycket om att vara med i Wahlgrens värld?
Nej, det har hon inte. Hon har varit i början så där. Men jag var väldigt tydlig. Så att ja, det har varit... jag har blivit kallad för både det ena och det andra.
Vem har hetast temperament i familjen?
Det har pappa.
Är det så?
Ja, det har han. Han är ju... Farmor var italienska, så att han har ju fått det där.
Mm, jag fattar det.
Men han är så jävla fin, min pappa. Och mamma också. Måste klicka in det.
Ja,
så att det inte blir något konstigt. Nej, men han är fantastisk. Snacka om glädjespridare. Mm. Men han har ju också väldigt höga toppar och kan rasa ner också.
Då vet du var det kommer ifrån.
Absolut. Mm. Jag tror vi alla har det. Syrran har ju ett hemskt temperament. Hon har aldrig gjort någonting åt det. Hon kan ju brisera från en sekund till den andra fortfarande.
När du nekar och var med i Wahlgrens värld, då jävlar, då brinner det.
Ja.
Känn nästa då, Bianca.
Bianca, det är ju ett, det är, utan att ljuga, jag tror det var ingen som trodde att det skulle bli som det blev för Bianca. Och hon är så värd det, för att du vet, hon låg ju på soffan, hon har mått jävligt dåligt fram och till, vilket hon har berättat om själv så många gånger, annars skulle jag inte säga det. Och du vet, ligga i soffan 16 år och alla andra lyckas och allting, och hon har inte hittat sin plats, och det är, nej, det var nog jäkligt jobbigt för henne. Så att det här med Wahlgrens värld hände, och att hon fick komma ut och hon märkte att folk tyckte om henne, och att hon fick en plats, och hela det här imperiumet som hon har byggt upp, det, jag skulle säga att ja, det är tack vare Wahlgrens värld, och att hon är den hon är, såklart. Men utan det så vet jag inte hur det hade gått för henne, för det är en väldigt känslig tjej, jättefin, och hon har verkligen blivit så grundad som man kan bli när man är 27 år, tror jag hon är, va?
Mm, ja, jag vet faktiskt inte vad det är, någonstans sånt. Men hon är ju ett unikum. Hon känns, alltså, det känns som att hon är liksom Sveriges enda riktiga superstjärna på något sätt. Alltså så här Zlatan-känd på något sätt.
Jag vet.
Och hysteriskt alltså just
när
nu.
Man tittar på hennes talkshow också, Bianca, och man ser det kommer in respektabla gäster som jag själv skulle vara skitnervös om jag skulle intervjua.
Benny och Andersson liksom.
Och de är impade att få vara där, ja, med henne. Ja. Och man bara, wow! Mm. Wow! Nej, det är henne så väl förunnat. Mm. Och hon är så givmild och bra människa. Det är de allihopa av syrans ungar. Ja, de är riktigt fina.
Har ni en WhatsApp-grupp? Familjen Wahlgren.
Nej.
Nej, jag var nyfiken på om ni har en sån här chattgrupp. Jag har den bilden framför mig att ni har någon tråd där ni snackar.
Nej.
Nej.
Nej, vi träffas inte så ofta som man kan tro. Det är ju midsommar.
Mm. Är det heligt?
Ja, det är heligt. Och jular. Men sen är det inte så himla mycket. Ja, men det är sommar. Ja, men då åker man ju ut. Alla vill ju åka ut och hänga på Langene. Där vi är uppvuxna. Det är ju skärgården. Det är båt. Det är jetski. Mamma och pappa har pool och får träffa dem också och sådär. Och då kan det ju vara att brorsan var här också, eller Bianca här med syrran, och kommer Benjamin också, bra, ja, då sätter vi oss på pianot och klinkar. Det är kul liksom.
Men du, när ni alla ändå är i offentligheten på något sätt, mm, och ni ändå har lite olika gränser på hur mycket ni vill höras och synas, mm, för det är ju tydligt, du säger själv, du och Linus är lite mer tillbakadragna, mm, medan Pernilla och även Bianca och Benjamin, mm, mycket mer utåt ju.
Ja, ja. Oh, ja.
Hur funkar det då? Alltså när ni umgås tillsammans och så här med att dela med sig, har ni så här tydliga riktlinjer, så här outtalade regler för vad som gäller och vad ni delar med er av? Mm. Eller för det måste ändå vara någon viss, jag vet inte, förstår du frågan?
Det är otroligt transparent med vad man delar med sig. Där finns det ju inga, det finns ju inga stopp i familjen Wahlgren Ingrosso, om vi pratar Pernillas. Det finns ingenting som man inte säger. Jag tror att det är ungefär så. Man behåller dem. Mamma och pappa, de tycker om att prata om Pernilla och Bianca och Benjamin. Och Benjamin, han älskar att prata om sig själv. Och det gör Pernilla också. Så vi sitter och pratar väldigt mycket om dem. Men det gör man ju gärna också. Det är kul.
Ja. Det är intressant alltså. Man skulle vilja vara en fluga på väggen i det här midsommarfirandet. Alltså.
Ja. Och se hur ni har, ja. Och så min storebror Peter som är brandman. Ingen som frågar honom hur han varit på jobbet.
Ja, men alltså, det är också intressant att en inte blev känd. Ja. Vad hände där?
Ja, han har aldrig velat. Han har aldrig velat, han har aldrig varit intresserad.
Men är han sundast och normalast av er då, i andra ord, eller?
Nej, han är ju sjuk i huvudet.
Är han så?
Det är ju något fel på honom. Va? Vill man inte bli artist?
Exakt. Vill du inte bli känd? Du är galen. Bästa som finns. Bord på Rish när du vill.
Ja, exakt. Förbi alla köer.
Ja, exakt. Men är han tror du att han mår bäst av er?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror att Vi är så olika allihopa. Så att jag har ingen aning vem som mår bäst eller inte.
Men kan han sjunga?
Ja, men det kan han. Jag ska sjunga Tob.
Ja, klart man kan sjunga. Ni kan sjunga allihopa.
Han spelar bra piano också.
Ja, alltså, jag minns när Bianca sjöng i Globen. Det var så, man bara, ja det är klart hon kan sjunga också. Det var så jävla väntat bara.
Så sjukt, hon har så fin röst.
Otrolig.
Och det är så härligt att hon har så mycket håll käften pengar som kan säga, ja fast jag vill inte. Eller hur?
Förstår du att ha det bara? Ja. Jag har den här talangen men jag vill inte.
Nej, exakt.
Otroligt alltså.
Nej, business.
Ja, sista namnet då i familjen, Pernilla.
Det är min älskade syster. Det är ju familjens nav på något sätt. Vi har ju även, alltså vi lekte varenda dag när vi växte upp. Jag hade en Big Jim-docka. Vet du vad Big Jim är? Vet du vad Ken och Barbie är?
Mm.
Såklart. Så hon hade en Barbie. Och Ken är ju tillsammans med Barbie, va? Men jag hade ju Big Jim-docka och den var en sån här Big Jim var, du kunde spänna muskeln så fick han stor biceps. Han var ju krallig. Så det slutade alltid med, eller det började alltid med att Big Jim, det var jag då, han kom ju in till Barbie och Ken och så spöade han på Ken och så tog han Barbie. Vi hade så jävla kul. Så vi lekte med dockor hon och jag och spelade upp små scener under hela våran uppväxt.
Har det funnits mycket rivalitet mellan er?
Nej, tack och lov att hon inte är en kille. Då kanske det hade funnits det. Men nu är hon ju tjej och det är två helt olika grejer.
Så du har aldrig känt avis på hennes här framgångar och så?
Nej, inspiration kan man väl säga. Jag slog igenom innan då och sen så kom hon med Piccadilly Circus och åkte ju ytterfilen med Ferrari medan jag satt i en folkabubbla. Och det kunde hon gott få göra. Nej, men hon är ju så jäkla begåvad och bra på allting. Sen så har vi jobbat tillsammans också när jag gjorde barnprogrammen. Jag skrev ju Nicke och Moje till att börja med.
Classic.
Och sen hoppade han av och då tänkte jag, fan gör jag nu? Nej, men jag plockar in syrran. För tror det eller ej, hon hade haft en tidig karriär när den inte var på topp liksom. Så hon hade inte mycket att göra alls. Hon bara, absolut. Och det gjorde vi ju Nick och Nilla där under 4 års tid. Med 100 program på 4:an och 2 dubbelplaterna platta.
Det är det jag menar. Du har så jävla många liv i ditt liv.
Ja, men jag gillar just, skillnaden mellan Pernilla och mig är att jag har inte fått några jobb. Jag har ju skapat mina jobb. Jag har skrivit min musik själv. Jag har skrivit barnprogrammen. Jag har skrivit alla de låtarna. Pernilla är ju så jävla bra. Så henne vill man ju skicka på bra låtar. Eller i föreställningar och sånt där. Jag har skrivit det. Och det är det som är grejen för mig. Jag älskar. Jag säger inte att det är någonting som är bättre. Eller sämre. Men jag säger att det är därför jag är i branschen. För jag har haft någonting att säga. Och då, när jag har skrivit det. Då vill jag gärna göra det själv också. Men jag har inte liksom varit sug efter att vara i branschen för att synas. Det är mer en baksida.
Nästa namn i den här leken är Carola.
Mm.
Jag hör en fågel viska i mitt öra att ni har haft en liten fling.
Grejen är så här.
Och nu vill jag ha ärlighet.
Ja, men du kan inte få annat än ärlighet eftersom Carola gick ut i Bianca-programmet och sa att vi har varit tillsammans. Jag har duckat det. Under alla år och sagt att nej, vi har aldrig varit tillsammans. Jo då, det har vi varit.
Hur var det?
Ja, jag var 18 tror jag. Hon var väl 16 då. Hon hade precis gjort Främling. Jag var popstjärna. Hon slog in sig själv igen. Jag kommer ihåg, jag var på en turné och fyllde år. Och då kom hon med ett stort paket. Hon slog in sig själv i paketet som...
Så jävla mycket ändå så här on brand på något sätt.
Ja, men hon är ju som hon är. Hon är superkul. Snacka energi. Det är ju en jättehärlig tjej. Jo då, nej, men vi var tillsammans. Men det är ju liksom i tonårstid så där. Och vi känner varandra fortfarande. Vi hänger inte. Men skulle vi hamna på samma fest eller på samma middag eller något sånt där så är det är bara fint.
Hur länge var ni ett par?
Ja... Hon var väl tillsammans både med Richard Hurey och någon till samtidigt. Jag vet inte.
Player?
Ja, men, ja. Vi var tonåringar.
Ja.
Men kanske ett år.
Ja. spännande då, får man säga. Ja. Det är också intressant att ni båda var så jävla stora då och det liksom inte läckte ut att ni...
Nej.
Men det var en samma sak med media då kanske?
Vi duckade det.
Ja.
Och det fortsatte jag göra, för jag trodde vi hade en plan ända tills för ett halvår sedan.
Vad var din reaktion när Carola snackade om det i Biancas talkshow?
Nej, men jag började garva. Ja. Jag bara tänkte, men vad fasen? Där sprack det.
Snitchers.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Ja. Ja, det är intressant alltså. Vad ska vi ta nu? Jag har så många här som jag vill hinna med. Vi kan ta föräldraskap.
Mitt eget föräldraskap, eller? Det är 100% det jag lever för. Det absolut viktigaste. Jag skulle aldrig, och jag har aldrig, tummat på... Nu har jag ju nästan, det är ju sorgligt, men jag har ju alltid varit varannan växt förälder. Sen Tim, min stora son, var 2 år. Och från Kit, min lilla son, var 2 år. Men händer det någonting på den veckan som jag har barna, spelar ingen roll om du får 500 000, åk dit och gör det. Jag kan inte, sorry. Kan ni skjuta det till nästa vecka? Nej, det går inte. Ja, men då kan jag inte. Mm. För jag har aldrig tummat på mina ungars, den tiden jag har med dem. Det är absolut det viktigaste som finns för mig. Jag dör för mina barn. Det gör väl alla föräldrar kanske. Men de är så viktiga. Jag älskar dem över allt annat. Och det går inte att sätta ord på.
Men det är ändå fint att höra att du resonerar så. Jag försöker tänka likadant. Att när man har sina barn varannan vecka så vill man verkligen... Ja, men mina barn går extremt korta dagar i förskolan. Och man försöker vara med dem så mycket som möjligt. Och maximera det. Och jag tror inte alla tänker så och känner så. Och därför är det fint att höra att du känner så.
Du separerade också.
Mm.
Varför sprack det mellan er?
Lång historia. Ja. Det får vi ta över en lunch.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Mm. Det är sorgligt det där. Ja. När man har, alltså, hur går det till, kan jag tänka ibland. Även fast det är positivt. Så här, men hur går det till? 2 människor möts, man älskar varandra, man lovar att man ska dela livet. Och sen helt plötsligt så...
Jag tror inte att alla människor är skapta för tvåsamhet.
Nej.
Jag tror inte.
Nej. High five.
Ja, high five på den. Du och jag kommer... Vi kanske ska vara själva. Och då, men vad, så jag känner så här också. Alltså, det är också så här, en social konstruktion att man ska ha någon.
Mm.
Jag mår jävligt bra att vara själv.
Ja.
Alltså, man är helt fri. Alltså, du vet, jag gillar det också.
Ja, och vad skönt att du säger själv och inte ensam.
Nej, men det är
en jäkla skillnad.
Stor skillnad.
Människan är ju ett grupp... Vi är ju ett flockdjur också.
Mm.
Så det här att stänga in sig i en familj, i en liten låda som kallas för lägenhet eller hus, och så bara vara där, jag tror inte det är nytt.
Nej, jag vet. Det är mycket som är så här sociala konstruktioner, ja, och hur det har alltid varit och hur det ska vara. Men jag tycker att man kanske borde börja känna mer själv. Vad vill jag?
Ja.
Så här. Ja. Men du, offentligheten då?
Mm.
Du har ju varit offentlig person i nästan hela ditt liv.
Ja.
Vad känner du inför det? Kan du inte bara ledsna helt ibland? Och får du vara i fred? Och så här, är det alltid kul med folk som kommer fram? Och så där, eller hur känner du liksom inför offentlighet?
Vet du det att jag har så... När jag var tonåring, då kunde det vara jobbigt. Eftersom då fanns det de här 2 lägren. Antingen gillade man eller så hatade man. Och då kunde det ju vara att man... jag hamnade i sammanhang där det blev hetsigt.
Mm.
Folk ville slåss och sådär.
Mm.
Men det finns inte sånt längre.
Fick du spö någon gång?
Men alltså, nej.
Du gav spö?
Nej, men alltså, kan du min bakgrund?
Delar av den, men...
Ja, okej. Okay. Nej, jag har ju tränat kampsport i 40 år.
Det vet jag.
Jag har ju svart både i judo och i fullkontaktskarate.
Så du gav tillbaka när det kom upp till det, eller?
Ja, eller så hade jag väldigt snabba ben och sprang därifrån. Det behöver inte gå in på, för jag hatar bråk, men ibland så måste man ju... eliminera bråk, och då får man göra det på det bästa sättet.
Du kunde avväpna muckarna.
Men idag så existerar ju inte sånt, utan det är ju... Jag älskar ju människor, som jag sa i början. Jag tycker det är svinkul att stå och prata. Så om det kommer fram någon, vilket det ofta gör, om man går ut eller sånt där. Åh, fan, tjena Volgren, fan, får jag bjuda på? Och så, ja, visst, ja, absolut. Och så står man där och tjatar en halvtimme. När jag har mina polare med, de är ju så vana. De bara, men nu är han i social igen, Volgren, liksom.
Mm.
Då tycker jag det är jättekul. Så att för mig är offentligheten, ja, det är vad man gör det till. Jag gör det till någonting bra, tycker jag. Eller jag kanske har väldigt härliga människor som kommer fram. Jag har turen att ha väldigt mycket härliga människor som kommer fram. Så att, nej, det är inga problem alls. Jag har aldrig varit någon som döljer mig bakom hatt och solglasögon och mask.
Mm. Nu ska vi köra lite snabbfrågor här.
Åh, herregud.
Jajamän. Paradrätt.
Mm. Date eller...
Ja, men vad lagar du när det kommer hem någon till dig och du ska visa din specialitet, vad du är extra bra på?
Ja, men då är det en kvinna vi pratar om.
Ja, kan
vara. Då är paradrätten en burgare som du gör på vit fisk, lax och räkor. Du mixar det så att det är riktigt, riktigt finhackat. Gärna genom en kvarn så att det blir färs. Blanda ner parmesanost, chili, koriander, citronsäst, lite salladslök. Och så bygger du det som en burgare. Halstrar det riktigt snabbt i pannan så att du får en bränd yta men en rå sashimi inuti. Sen så gör du en wasabi-kräm sås till på turkisk yoghurt, citron, saltpeppar och wasabi som du blandar ihop. Till det så har du inga kolhydrater utan du äter en granatäpplesallad på machetesallad, granatäpplekärnor, lite tomat och gurka, pressa citron över. Det är så fräscht. De här burgarna, de är to die for. Mm. Och den här wasabi-krämen som bara binder ihop allting. Och det blir perfekt hångelmat också.
Mm. Fan vad gott det låter.
Ja, den är så jäkla bra.
Alltså, jag är ju ingen snygg tjej, Niklas, men jag kanske kan få smaka ändå någon gång.
Det skulle jag nog ta en kalvfilé, banka ut, halstra, lägga på rucola-sallad, riva över parmesanost och så lite balsamico.
Det eller? Låter också gott, men burgaren kändes mer unik.
Sätt på dig klänning när jag måste.
Ja, jag måste det. Vad missbrukar du?
Vad missbrukar jag?
Har du någon last som är jobbig?
Snus.
Jag märker det. Många har gått åt nu, va?
Ja, jag tänker inte ens på det.
Hur mycket snus har du?
Kanske en och en halv sån här dosa om dagen.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Min tjurighet.
Mm. Ångesttrigger.
Döden.
När grät du senast?
Jag gråter i... Jag är så jävla lättrörd ju äldre jag blir. Och det kan vara att jag gråter av något fint. Det är inte, jag har nog inte gråtit av sorg, tack och lov. Jag har inte haft någon sorg. Men jag kan liksom gråta när jag ser en film eller om det händer något jävligt vackert eller någon säger något fint. Jag hade en föreläsning, jag var på på Cypern här med massor med kunder. Och så hade jag en föreläsning om kost och hälsa och så fick de ställa frågor efteråt. Och då är det en tjej som berättar hur hon har haft i sitt liv och sen så kom hon till mig som kund och hon berättade hur mycket bättre hon hade mått och hur hennes huvud funkar bättre och så tackar hon att det är min förtjänst. Och då står jag där och jag får svälja för att inte stå och börja gråta för att jag känner så här. Jag har mycket lättare, det här är också sjukt, jag har mycket lättare att ta kritik än beröm. Mm. Jag blir jätterörd med beröm och känner nej, men inte ska jag. Varför är det så?
Jag vet inte om det är någon så här självkänsla grej, jag har ingen aning. Jag känner ändå det.
Det är dumt. Jag som jobbar med coachning själv borde ju säga att det där får du ju jobba på, Niklas. Så att jag måste ju göra det.
Vad är det inte lättare att analysera andra än sig själv?
Definitivt. Mm.
Vad lägger du mest pengar på?
Mitt hem.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar. Så jag vill ha två svar.
De flesta, är inte han Biancas morbror? Eller Benjamins morbror? Det tror jag. Om det inte är folk i min egen generation. Då garvar de nog och tänker att åh, det är G, vilka minnen. Mm. Och mina kompisar, det har de nog ingen aning om för att jag har inga kända kompisar. Jag lever inte i den världen. Mina vänner är tandläkare, en är försäkringsmäklare.
Heter men om man frågar dem så här, vad tänker du om Niklas? Vad säger de om, tror du?
Mina kompisar? Ja. Kul kille. Ja. Bra energi. God mat lagar han också, den jäveln.
Ja, sådana där burgare med massa skön mix i, mm. hörde jag ju. Mm.
Och snygga tjejer har han haft i sitt liv.
Ja, det har han också haft. Och kommer ha förmodligen. Det är inget, finns ingen stopp där. Sista frågan då. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Tjafs. Mm. Onödigt tjafs.
Det finns många som kickar på drama och så, ja. Konflikter.
Det har jag aldrig förstått. Bra diskussioner. Säg att jag har fel och tala om varför, så kan vi ha den diskussionen, Nemo. Men starta inte någonting som inte finns någon substans i, bara för att det ska vara ett tjafs. Vad är meningen? Mm. Kan vi inte bara få ha det lite bra?
Mm. Mm. Jag håller med.
Eller som de sa i Yrrol. Vad säger som kåt, glad och tacksam?
Mm, eller hur? Det känns fan som ditt signum. Ditt motto i livet.
Jag håller med.
Vi är i mål.
Gud vad kul, vad fint, vad roligt det var, tack.
Mm, tack själv, det var jättehärligt att snacka med dig.
Ja, men detsamma. Ja. Hoppas att de inte saxar ut massa med skit och ut i skvallpress och det förvrider orden.
Det finns alltid en risk för det tyvärr, men vad fan, då får folk lyssna på podden bara.
Ja, det får de göra. Ja.
Tack för att du kom förbi.
Tack så hemskt mycket.
Och tack alla underbara lyssnare för att ni var med ännu en måndag. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och var rädda om er, och tack igen Niklas Wahlgren.
Tack.
Hej då!
Hej!